Ja. Det är så intressant det här jobbet som jag tydligen aldrig blir av med. Därför att när man som nu då inför söndagen och ska liksom den här söndagen så sitter man och börjar processa en predikan och så här. Och så händer någonting, så hör man någonting så här, var liksom aktuellt, och så triggar det igång. Alltså verkligheten är ju den som verkligheten omkring en är ju den främsta inspirationskällan, va? Och idag så är det här ett resultat av det också. Kan bli lite invecklat här och där, men om det är så att ni somnar så kommer jag kasta en sandbok på er, så det är lugnt. Då ska vi se. Jag ska läsa ifrån andra Korintherbrevet 4 och från vers 7 och framåt ett stycke. Vill ni läsa med detta så kan ni, finns det på sidan 1665 i sandboken. Temat är som sagt döden och livet, som Svante sa. 1665. Denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också tror jag, också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som har uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig framträda tillsammans med er. Det faktum att vi ska dö är ju ingen överraskning. Det är ju liksom egentligen det enda säkra vi vet. Mortaliteten i världen är ju 100%. Att vi också ska uppstå med Kristus är vår visshet, för att uttrycka sig med Paulus. Det är ju därför vi är här liksom. Att vi sysslar med det här. Men vad innebär det då att det här att alltid bära med sig i sin kropp den död som Jesus fick lida? Och det är det ena som jag tycker är knepigt, va? Det andra då är det som följer: för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Det här är rätt gåtfullt alltså. Det är inte glasklart. Det låter ju fantastiskt vackert. Men ärligt talat har jag hittilldags inte förstått innebörden riktigt. Jag förstår inte vad han menar. Först nu i veckan faktiskt. Alltså, om ni hör den politiska debatten i Sverige idag så är tonläget ganska uppskruvat, eller hur? Och jag lyssnade då på en... Eftersom jag är så intresserad av sånt här så brukar jag lyssna på. Jag lyssnar på en extremt högljudd politisk debatt. Och det handlade om allting, men det handlade också naturligtvis om klimatkrisen som det gör. Och där de här debattörerna talar om för varandra hur dum den andra var och hur bra de själva var. Och så här. Och det var naturligtvis allt det de menade var med livet som insats, va? Det hängde på det hela tiden. Så mycket förstår jag man då. Att det som Paulus säger här handlar om en dubbelhet som gör att vi under jordevandringens gång har på något sätt både döden och livet närvarande samtidigt. Vi har både synden och frälsningen samtidigt närvarande i våra kroppar. Det är ju vad Luther sa också. Samtidigt, människan är samtidigt den troende, samtidigt rättfärdig och syndare. För att göra det ännu tydligare ska jag ta det på latin också. Simul justus et peccator. Vi pratar alltså inte bara om den rent fysiska döden, utan vi måste också härbärgera fler motstridiga saker samtidigt i våra dödliga kroppar för att Jesus ska bli synlig. Och nu ska jag ta ett exempel. Observera att det här är bara ett exempel för att beskriva ett teologiskt problem. Men vi tar klimatkrisen som ett exempel eftersom debatten handlar om det. Personligen då så förstår jag ganska lite av det som påstås. Alltså min kunskap om hur det verkligen förhåller sig är extremt begränsad. Alltså måste jag bygga mina ståndpunkter på det som andra vet bättre. Och en majoritet av forskarna sägs vara övertygade om att det pågår en klimatförändring som kan leda till en global katastrof och att det beror på mänsklig påverkan. Utifrån min egen då ytterst begränsade kunskap i detta förefaller detta mig vara både rimligt och sant. Nu ska vi säga, nu ska jag visa lite saker för det här. Nu ska vi se. Så jag får med mig allt här. Alltså bara på 10 decennier. Från alltså den tiden när min far föddes. 100 år. Och 100 år så har jordens befolkning ökat 7 gånger. 7 gånger. Vid sekelskiftet 1900 så var jordens befolkning ungefär 1 miljard. Och idag är den 7 miljarder. Det är på 100 år. Om vi nu tänker oss att vi har räknat om det här så det är ganska exakt det ni ser här. Här har jag en tumstock, den är 2 meter lång. Här har jag en perm som står här, den är 30 centimeter hög. Och här har jag Svenska kyrkans psalmbok. Den är lite tjockare än våran psalmbok så den är 6 centimeter hög. Om vi nu tänker oss att 2 meter är 7 miljarder människor. Det här är jordens befolkning idag. Då är motsvarar det 30 centimeter när min farsa föddes. Är ni med? Om vi nu tänker oss då att vad är sandboken? Jo, sandboken är den befolkningsmängd som rådde vid tiden för Jesu födelse där omkring år 0 och 100. Då beräknar man att jordens befolkning var 350 miljoner. Så 6 centimeter är 350 miljoner, 30 centimeter är 1 miljard och 2 meter är 7 miljarder. Om vi nu då tar beräknat 100 år är 1 meter. Då har vi 1 meter här. Här. Så här lång tid tog det för jordens befolkning att gå från 1 miljard till 7 miljarder. Men vart ska vi placera den där då? För att få det rätt. Jo, då måste vi springa iväg med den. Det kan du göra, Annette. Ända ner till Lidköpings byggvaror. Optimera. Du kan väl göra det sen då, när du åker förbi där. Då har vi ett diagram som stämmer då, en meter där. Alltså om vi börjar nere vid Lidköpings byggvaror på 6 cm och så går vi ända hit 2 km. Det är 2000 meter ungefär, va? Eller 1900 meter då. Då är vi uppe i 30 cm. På en meter till har vi alltså stuckit upp hit. Klart att det påverkar miljön. Alltså det är väl inte så konstigt, känner jag. Och den här extrema folkökningen beror på ökat välstånd. Som i sin tur, alltså den här metern här. Om ni inte vill gå till byggvaran och tillbaka, så ser hur långt det är. Så är det ju så här, så den, det, välståndet beror i sin tur då på industrialisering generellt. Men också på industrialiserad matproduktion. Förbättrad sjukvård. Effektiviserad infrastruktur. Och inte minst energi i form av olja och gas. Sen 1800-talets mitt har medellivslängden i Sverige ökat från 40 år till 70, till 80 år. Det är alltså sen 1800-talets mitt. Och det är klart att det också påverkar. Det här är alltså en utveckling som jag personligen har bidragit till. Och dessutom anser vara önskvärd. Vi vill ha det så här. Därför att ingen av oss, inte den mest övertygade aktivist, längtar tillbaka till den tid när barn och unga dog av banala infektioner, när värkbrutna, utslitna 40-åringar gick under av undernäring i kalla timmerstugor utan vatten, avlopp eller el eller någon sanitet. Men det betyder att mitt eget bidrag till den här välfärden gör mig ändå skyldig till en global katastrof, om de har rätt. Samtidigt då, för jag är så gammal faktiskt, att jag personligen har träffat människor som i sin ungdom levde på en föda av enbart salt, härsken, fisk och potatis. Och som har såg hälften av sina småsyskon dö innan de uppnådde vuxen ålder. Vilket var mera regel än undantag. I början av 1900-talet, slut på 1800-talet. Och det här gör då att jag samtidigt misstror de moderna hipsters som tror att en återgång till ett mer naturligt levnadssätt skulle vara lösningen. För naturen är i grunden en mycket obarmhärtig företeelse. Det vet de flesta som har upplevt den på riktigt bortom kommunala vandringsleder. Dessutom så kommer inga radikala åsikter i världen kunna frita mig från skuld. Inte heller det faktum att jag nu har gått och köpt mig en laddhybrid fråntar mig skuld. Om jag så flyttar ut till en koja ute på Stora Eken, vilket har bland annat slagit mig i tanken, och där levde på rötter och fisk, så skulle jag inte ändå komma undan dilemmat. Jag är alltså tvingad, oavsett åsikt, oavsett levnadssätt, bära två helt motstridiga verkligheter i min egen gamla kropp. Det här är ju förvisso inget nytt då. Så här är det ju hela tiden för människan. Vi befinner oss ständigt i såna här situationer, vare sig det är politiskt eller om det är fråga om vår egen högst personliga kamp med vårt eget kött, eller om det handlar om församlingens fortlevnad, eller ibland de mest triviala vardagshändelserna. Alltså vi är skyldiga till brott mot skapelsen, medmänniska och Gud bara genom att bo i det här landet. Enbart genom att vara människa. Och ibland faktiskt till och med genom att vilja göra någonting gott. Hur går det ihop? Det går inte ihop. Men hur kan det här då vara att bära Jesu död i vår kropp? Under den här idiotiska debatten som jag lyssnade på så insåg jag att sanningen, den går inte i den breda mitten. Den går i alla ytterligheter samtidigt. Och jag befinner mig djupt nersörad i båda de här dikerna. Alla de här dikerna. Så som både offer och förövare. Så som både skurk och hjälte på samma gång. Och för att komma vidare så måste jag ändå fortsätta så. Därför att jag kan inte välja mig bort ur det här dilemmat. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det här var en fruktansvärt sorglig och smärtsam insikt. Men konstigt nog också befriad. För det är i princip samma sak som Jesus gör på korset. Fast i något omvänd ordning. När Jesus dör på korset så behöver han inte det. För hans del är det inte nödvändigt. Jordens och världens synd och dilemmor angår inte honom. Han är inte skyldig till någonting av det här. Han skulle alltså i vilket ögonblick som helst kunna stiga ner från detta kors, gå sin väg och låta fadern sedan antingen utplåna världen eller skona den, vilket han skulle finna för, ja, vilket han önskar. Själv skulle Jesus kunna återgå till sin himmelska plats när han önskade, men han gör ett val i sin kropp. Här berger han två verkligheter. Den ena är hans egen rättfärdighet, att han är rättfärdig. Det andra är att han låter sig bli en del av den synd som han egentligen inte har någonting att göra med. Alltså i Jesu död möts två fullständigt motsatta verkligheter. Men sen blir jämförelsen den motsatta. I mitt fall så är det jag som är skyldig. Och jag kan inte välja bort mitt ansvar för till exempel för det som händer i min omvärld. Inte ens om jag försöker att göra gott. Jag kan inte välja bort att jag är en del av synden. Att jag bär min egen och denna tillvaros död och ondska i min egen kropp. Å andra sidan är Guds rättfärdighet ingenting som jag överhuvudtaget kan göra anspråk på det minsta. Jag kan alltså göra anspråk på frälsning lika lite som Jesus skulle kunna beskyllas för att vara en syndare. Den rättfärdighet som Gud ändå ger tack vare att Jesus då låter dessa båda motsägelser samtidigt mötas i sin kropp kan jag få del av att enbart genom att låta samma motsägelser mötas i min kropp. Jag är syndaren, han är den rättfärdige. Men båda företeelserna, synd och rättfärdighet, måste härbärgeras i både min och hans kropp för att det här ska funka. I den här konfrontationen dör Jesus. I den här konfrontationen dör också jag. Varje gång jag inser hur det ligger till. När Jesus dör sker det i smärta. Han ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Han väljer att samtidigt bli syndare och rättfärdig. Fast han enbart är rättfärdig. Och i det ögonblicket sker undret. För mig är det samma sak. Fast tvärtom. När jag inte längre kan komma förbi det faktum att jag är en syndare, att döden och meningslösheten och så vidare är en del av mitt liv. När jag inte längre kan bortförklara detta, så tänker även jag, vad är det för mening att leva? Som min Gud, fast ja, tvärtom. Ur syndarens perspektiv. Och då, där får också vi låta Jesu rättfärdighet bli en del av våra liv. I detta ögonblick dör också vi, men där sker också samma under. I det ögonblicket kan vi trots tillvaron göra de svåra val som vi ibland behöver göra för att gå vidare. Vi behöver inte gå under. Göra det som är nödvändigt, det som är gott, det som är sant. Jag utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, säger Paulus. Varför detta? Jo, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Vad jag ska göra med allt som har hänt och händer bara den här veckan vet jag inte idag riktigt. Och jag måste inte veta det. Därför att Gud visar vägen. Hela tiden. Och det enda då vi kan göra är att på samma sätt som Jesus härbärgera två helt motsatta förhållanden i vår kropp samtidigt. Syndens faktum, ofullständighetens faktum, ofullkomlighetens faktum, men samtidigt frälsningens löfte. Jag kan fortfarande inte förklara mig oskyldig, men jag kan åtminstone samtidigt betrakta mig som rättfärdig. Och göra de val som Gud visar mig. Så länge nåden räcker kan jag det. Och så länge nåden räcker tänker jag faktiskt göra det. Nu ska vi sjunga tillsammans en sång som vi inte brukar sjunga vid den här tiden faktiskt. Man brukar, det här är ju alltså en vänlig grönskasrika dräkt. Och vi ska sjunga de tre sista verserna som faktiskt belyser det här som jag har pratat om, även om sommarens glans verkar vara på utgång. Varsågoda.